Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 615. Det är onsdag den 24 september, klockan är 2 i Sverige. Men det är ingen annan utan jag som är i Sverige, Gina Lindberg i New York.
God morgon från New York, och här är det just nu FN-vecka, fullproppat med världsledare i hela stan. Och så jag då.
Och så du då. Roger Wilson på dina gamla jaktmarker i San Francisco.
Precis, här är jag. Solen sken i alla fall igår. Det var en riktigt varm sommardag.
Härligt. Och Simon Isaksson, du är ute på vägarna någonstans?
Ja, precis. Jag har tagit mig tillbaka in i Texas nu efter att ha varit hos Roger i San Francisco, plockat med mig hans kontor, alla saker han haft där, och stoppat in en bil och kört därifrån. Nu har jag några timmar kvar till Austin.
Alltså, du är på väg från San Francisco till Austin med hela Rogers gamla studio i bagageluckan. Jag kollade på Google Maps. Det tar 26 timmar drygt att köra om man kör i ett streck, men det har du väl inte gjort?
Nej, det gör man ju inte. Jag har delat upp det på några dagar. Jag var ju även i Phoenix, Arizona, där under Charlie Kirks minnesstund. Igår så körde vi genom New Mexico och blev jagade både av en sandstorm och av ett åskoväder med blixtar som blinkade bakom oss i backspegeln hela tiden. Så det var en spännande färd.
Alltså, korre livet. Hörrni, vi ska prata om Trumps oväntade usväng i Ukraina-kriget idag. Och så ska vi prata om Trumps uppmaning till åtal mot dem som han betecknar som fiender. Men jag tänkte att vi skulle börja i amerikansk tv i natt.
You understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. This show is not important. What is important is that we get to live in a country that allows us to have a show like this.
Yeah! Jajamän, det där var Jimmy Kimmel som ni hörde, som alltså gör comeback i tv. Han gjorde det i natt, och avstängningen varade då alltså i knappt en vecka. Du, Roger, förra veckan så pratade vi om Jimmy Kimmels avstängning handlade om yttrandefrihet eller om pengar. Igår kväll när han var tillbaka i tv-rutan, handlade det om yttrandefrihet eller om pengar?
Ja, pengar då var ju helt enkelt att Disney någonstans skulle gå Trump-administrationen och kanske framförallt chefen för FCC, tillsynsmyndigheten för bland annat tv-bolag Brendan Carr, till mötes för att på det sättet få igenom egna framtida stora mediaaffärer. Men ska man tro Disneys officiella version nu, när Kimmel är tillbaka, så var det här egentligen helt enligt planen hela tiden. Man såg liksom hur en konflikt var på gång att bli enorm helt enkelt kring det Kimmel hade sagt. Och då var det bättre att pausa programmet en vecka så att saker och ting skulle hinna lugna ner sig. Så kan man väl läsa det pressmeddelandet som Disney har skickat ut. Men företaget har också utsatts för en hel del påtryckningar. Allt från vanliga konsumenter som sagt upp sina prenumerationer till upprop från Hollywood-eliten med namn som Tom Hanks och Meryl Streep. Och sen så en del republikaner som också vänt sig emot den här utvecklingen, bland annat Ted Cruz och Rand Paul. Ted Cruz sa att chefen för FCC, Brendan Carr, lät som en maffiaboss när han uttalade sig om ABC och Jimmy Kimmel. Att han sa saker i stil med, vi kan göra det här på det lätta eller svåra sättet. Men en del hävdar att just det här lite klumpiga sättet som Carr startade den här utvecklingen med, genom ett uttalande i en podcast, att det också gjorde att Disney inte kunde backa i fallet Jimmy Kimmel. Det blev en ödesfråga för Disney och företagets rykte. Men jag menar, vi får se. Det kan ju hända mer saker. Trump uttalade sig och skrev på Truth Social redan innan Kimmels program gick ut till etern att han i stort sett såg fram emot att stämma ABC igen. Förra gången fick han 16 miljoner dollar av företaget. Den här gången spekulerade Trump skulle han kunna få ännu mer.
Okej, men hur länge tror du Jimmy Kimmel kommer köra på nu då?
Jag tror hans kontrakt går ut i maj eller något sånt där nästa år. Så det är frågan om det blir en ny period för Jimmy Kimmel på ABC. Det har väl funnits signaler redan tidigare att han kanske börjar tröttna lite grann på det här tempot. Men igen, nu blev det här en ödesfråga där Jimmy Kimmels talkshow blev en symbol för någonting större. Och då är väl frågan om inte Jimmy Kimmel kanske också känner sig tvingad att fortsätta. Men vi får väl se hur intresserade ABC är av det. Inom nöjespressen, alltså industripressen för nöjesbranschen, där menar man att det inte finns något ekonomiskt incitament för ABC att lägga ner Kimmels talkshow, att den fortfarande levererar intäktsmässigt.
Mm. Då så ska vi gå till Arizona, som du, Simon, sa att du hade kört förbi under helgen. För i söndags så var nästan 100 000 människor samlade i Glendale där för minnesstunden av Charlie Kirk. Och den präglades ju utav Kirks kristna tro. Och samtalen, de spände mellan förlåtelse och hämnd. Du, Simon, hur var det där på plats?
Man skulle kunna... Alltså det var... varmt, det var hett, det var stort. Det var ju väldigt kristet, även oavsett om man pratade med folk som var där som Kirk-supportrar och sörjande, eller om man lyssnade på det som sades på scenen. Känslosamt. Det kändes på något sätt som ett nytt kapitel lite grann inom MAGA-rörelsen, där den kristna amerikanska högern på något sätt sammanstrålade med Donald Trump och Trump-administrationen på ett ganska tydligt sätt under de där 5 timmarna som de höll på. Charlie Kirk tycker jag har på något sätt varit en sån här brygga mellan MAGA-politiken och kristna högern. Trump har ju kanske inte varit den personen som har känts mest kyrklig av alla de här. Men nu fick ju Trump själv också uppträda i det här sammanhanget, där han dels fick prata om Charlie Kirk i den här stora arenan där så mycket annars hade handlat om kristendom, och också då föra in MAGA-politiken och hans det han har åstadkommit här sedan han blev president, och prata om det på under samma gång. Mm. Så att det kändes på något sätt som att det här var lite grann början på någonting nytt inom MAGA-rörelsen, där jag i alla fall kan se framför mig att Trump kommer vilja fortsätta också ha såna här möten där till exempel då Erica Kirk, änkan till Charlie, som tar över den här ungdomsrörelsen Turning Point USA, att de kanske ska göra fler grejer tillsammans. Jag fick den känslan i alla fall att båda är intresserade av det.
Mm. Och ett av de mest uppmärksammade talen var ju då förstås Charlie Kirks änkas tal, Erica Kirk, där hon bland annat sa att hon förlåter mördaren.
On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him.
Roger, var det här talet som Erica Kirk höll, var det ett kristet budskap rakt igenom det?
Ja, just det här klippet som du spelade upp är ju det som har spritts väldigt, väldigt mycket, och som också någonstans har blivit kanske det viktigaste uttalandet bland det som Erica Kirk gjorde. Just att hon någonstans förlät den man som nu misstänks för mordet. Och jag har väl i alla fall ett intryck också av att ganska mycket av den mer aggressiva retoriken har lagt sig lite grann efter det här, och hon har lyfts fram som ett föredöme. Så finns det ju alltid andra delar av talet som också handlar om att man är förföljda och utsatta i den här rörelsen då. Rent generellt så tycker jag väl att hela arrangemanget handlade också väldigt mycket just om Turning Point-rörelsen, som har ju flera olika grenar, bland annat en politisk del där man arbetade mycket med valarbete för Donald Trump i senaste valet. Det var ju Turning Point-loggor överallt på den här stadion. Och det här var också ett bevis för att rörelsen har en framtid efter Kirk. Det kände jag också var andemeningen. Förutom minnesstunden så handlade det mycket om att visa att Turning Point är att räkna med även i framtiden. Och Erica Kirk gav ju också ett extremt starkt, gjorde ett starkt intryck, framförallt med Donald Trump som kom efteråt och egentligen gjorde ett helt vanligt valtal. Så framstod Erica Kirk som någonting helt annat, mycket mer innerligt och närvarande. Jag tror jag skojade lite grann i chatten och skrev att det är hon som kommer bli president efter Donald Trump, för det här var... Det här var ett framträdande i världsklass.
Mm. Gina Kirk omtalas ju nu efter mordet som martyr. Också det i en religiös kontext och anda. Vem tror du att Charlie Kirk blir nu i den här magarörelsen?
Ja, Charlie Kirk blir en martyr, och Donald Trump kallar honom för martyr. Han blir en hjälte, en sorts ikon för den här rörelsen som kommer leva vidare efter hans död och som kommer växa efter hans död så som det ser ut nu. Och Charlie Kirk blir ju också större efter sin död än före. Det må låta krasst, men det här var också något som Donald Trump sa i sitt tal under den här minnesstunden, att Charlie Kirk är större nu. Han var inte, jag menar, Charlie Kirk var definitivt inflytelserik och hade stor betydelse, men han var inte en person som var känd av alla amerikaner. Och det tycker jag är viktigt att betona nu när det har blivit en debatt om varför har medierna inte rapporterat mer tidigare om Charlie Kirk. Dels har medierna rapporterat, men att de inte rapporterade mer kan ju också ha att göra med att hans betydelse faktiskt har vuxit efter den här dödsskjutningen. Mm. Han var känd av många unga, han var uppskattad och älskad i den konservativa unga ungdomsrörelsen, men det var inte ett namn som alla amerikaner var bekanta med. Nu är de det. Och nu är han en martyr, en förebild, en symbol som används för Turning Point USA och som används politiskt. Så att han är både en som person saknad förstås, bland annat av Trump-familjen, men också som den här symbolen.
Mm. Du Simon, på den här minnesceremonin då, så verkade ju stämningen förändras och budskapen också på något sätt när politikerna började komma upp på scen och tala.
Ja, alltså hela evenemanget började med att Kirks pastor var uppe på scenen och pratade. Sen följde olika former av religiösa budskap kommande timmen innan då mer och mer politik börjades blandas in. Och jag tycker att det var ganska hårda ord. Jag tänker på Stephen Miller som var uppe på scenen och sa att de andra är ingenting. Han radade upp massa exempel som då republikanerna hade, att man var de som hade kärlek och var trygga och stora och starka, men att motståndarna inte var någonting. Och Donald Trump under sitt tal uppmärksammat sa ju det här också, att Charlie säkert skulle inte hålla med honom, men Trump hatade sina motståndare. Så att det var ju en ganska tuff retorik i stundtals när politikerna var uppe på scenen. Så att det blev ju en förändring från de här kristna sångerna som det hela började med, musikerna som var uppe på scenen, pastorn som pratade, till att det handlade mer och mer om MAGA-politik och den här splittringen. Jag har funderat lite grann på, kommer mordet på Charlie Kirk bli en sån grej som enar USA, eller kommer det vara någonting som splittrar USA ännu mer? Och förutom då Erica Kirk som ändå förlät mördaren där uppe på scenen, så kändes det ju annars som att det här skulle bli en minnesstund som kanske skulle splittra USA mer.
Mm.
Men jag vet inte om Erica Kirk ändå lyckades kanske, med tanke på att det blev sån starkt ögonblick när hon sa det där, att hon förlåter mördaren. Mm. Att det är kanske det som ändå blir den bilden av det hela som lever kvar längst efter det här.
Jag tänkte att vi kan lyssna på några utklipp från några av de politiska rösterna som då hade den här hårdare tonen på scen.
To say Charlie knew more about the Bible than me is an understatement, folks. It's like saying Donald Trump knows more about being president than Hillary Clinton or Kamala Harris.
My friends, for Charlie, we must remember that he is a hero to the United States of America, and he is a martyr for the Christian faith.
The day that Charlie died, the angels wept, but those tears have been turned into fire in our hearts. And that fire burns with a righteous fury that our enemies cannot comprehend or understand.
He was a missionary with a noble spirit and a great, great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry.
Ja, det här var då i turordning Don Jr., J.D. Vance, Stephen Miller och sist då president Trump. Du, Roger, det var ganska, som Simon sa, tuffa ord och anklagelser mot MAGA-rörelsens politiska motståndare och också ett ganska frekvent användande utav ordet dom. Vilka var det man syftade på?
Genomgående kan man säga att i de här talen så ställdes godhet mot ondska, ljus mot mörker. De flesta fokuserade mer på kristendomen än politiken. Men det här fanns också stunder där man betonade traditionella könsroller inom äktenskap, alltså mannen och kvinnans olika uppgifter. Och framförallt kanske den konservativa rörelsens fredliga sätt att möta politiska motståndare på gentemot vänsterns aktivister. De här talen utgick från att Charlie Kirks död inte var resultatet av en enskild persons vanföreställningar kanske. Vi vet ju ingenting, vi har inte sett någonting än som tyder på att den här misstänkte mördaren skulle vara en del av någon form av nätverk. Men när de här talen framfördes då var det här mordet en del av någonting större, en del av ett större förtryck som den här gruppen utsätts för och ett sätt som man då blir förföljda på nästan.
Mm. Simon, om jag tolkar dig rätt så är det Erica Kirks budskap om förlåtelse som blir det som dröjer sig kvar efter den här 5 timmar långa minnesceremonin.
Ja, jag tror det. Dels för att hon har verkligen klivit upp på den stora, stora amerikanska scenen i och med det här talet och att de då har tagit över Charlie Kirks rörelse. Och också eftersom Charlie Kirk, som Gina var inne på där, att han har inte kanske varit allmänt känd i USA innan, även om han har varit det bland unga konservativa. Men nu så märkte jag också där utanför arenan hur det såldes, förutom MAGA-kepsar och Trump-t-shirts, mängder av tröjor med Charlie Kirks ansikte på, eller samma t-shirts som han hade på sig, eller likadana där det stod Freedom, vit t-shirt med svart Freedom-text som var sån som han bar när han sköts ihjäl i Utah. Och det känns också som att Charlie Kirk då har blandats in i den här MAGA-rörelsen även i sättet de uttrycker sig på. Den känns ju igen med de röda kepsarna och sådär. Jag tror att Charlie Kirk, det är en sak som också kommer leva vidare nu. Att hans namn och hans bild och hans ansikte kommer bli en del av det vi kommer se framöver. Och det kommer ju också göra att Erica Kirk och Turning Point USA kommer få en tydligare kanske roll i just MAGA-rörelsen här framåt. Vi har ju ett mellanårsval som stundar där jag tror att de kommer få en ganska synlig roll.
Mm, Roger?
Jag tänker att MAGA-rörelsen har fått sin Martin Luther King i och med det här. Jag tror att vi kommer att se många förslag om att döpa gator efter Charlie Kirk och liknande. Och här letar man, tror jag också, alltså efter en motsvarighet till Martin Luther King, som ju också var en politisk och religiös ledare. Så jag tror vi kommer att se den typen av jämförelser också i framtiden.
Mm. Hörrni, då tycker jag vi låter dig, Simon, köra vidare. Jag vill att du kör väldigt försiktigt. Tycker inte om att du är ute och kör med så lite sömn i kroppen. Så hörs vi på fredag. Nej. När du har byggt ihop din studio där borta i Texas. Ha det bra. Yes. Kör försiktigt.
Tack, tack.
Vi här går över till att tala om Trumps krav på sin justitieminister, som han kallar enbart för Pam. Pam Bondi alltså, om att åtala dem som han menar är hans fiender. Häromdagen skrev presidenten på Truth att flera personer är guilty as hell, men att ingenting görs. Gina, vad är det Trump vill att justitieminister Pam Bondi ska göra?
Han vill att hon ska tuffa till sig och starta utredningar, så att han uppmanar Pam Bondi att mer aktivt gå efter och utreda Trumps politiska motståndare. Han gjorde ett inlägg på Truth Social och riktade sig direkt till Pam Bondi och skrev att vi kan inte försena det här längre. Det skadar vårt rykte, det skadar vår trovärdighet. Så att det Trump gör här är ju att han öppet uttrycker frustration över att justitiedepartementet inte gör mer. Och han uppmanar öppet justitieministern att specifikt åtala vissa personer. Och de personerna som han har pekat på, det är FBI-chefen, den tidigare FBI-chefen James Comey, det är Letitia James, delstatsåklagaren i New York, och det är senatorn, demokratiska senatorn Adam Schiff, som ju var den som drev riksrättsåtalet mot Trump och som är ett riktigt rött skynke för Donald Trump. Mm. Så att han vill se utredningar och åtal mot de här tre personerna och uttrycker öppet den här frustrationen.
Roger, vad är de här tre då ska ha gjort sig skyldiga till enligt presidenten?
Ja, det här inlägget var så pass personligt hållet att det finns spekulationer om att det skulle vara en felpostning. Att det skulle vara liksom ett direktmeddelande som hamnade på Truth. Jag vet inte om det stämmer. Trump har ju varit väldigt tydlig även i kommentarer till pressen om att han verkligen tycker så här och har också ett sätt att argumentera för det. Däremot gick han ju ut i ett kompletterande inlägg och sa att han inte hade någon kritik mot Pam Bondi. Mm. Men åtalen skulle då handla om när det gäller Adam Schiff och Letitia James, så handlade det om sån här lånebedrägeri när det handlar om bostadslån. Och när det gäller James Comey, enligt källor till pressen då, så ska det vara flera olika utredningar som pågår på olika sätt. Ett ska handla om hans vittnesmål inför kongressen den sista september 2020, vilket gör att det skulle kunna preskriberas om bara några dagar. Så där skulle det vara bråttom att få till ett åtal. Men det ska också finnas en utredning. Det ska då vara östra distriktet i Virginia där man utreder det. Och så ska också finnas en utredning på gång i västra distriktet i Virginia som handlar om hanteringen av hemligstämplade dokument. Och i det här östra distriktet så har man också valt en ny federal åklagare. Efter att Trump själv hävdat att han sparkade Eric Seibert som hade den posten tidigare för att han inte kom med några resultat. Och den nya åklagaren då, Lindsey Halligan, hon har tidigare varit rådgivare i Vita huset och arbetat som försvarsadvokat för Donald Trump. Och vi har ju sett det här tidigare att om man har varit försvarsadvokat för Donald Trump, då ligger man bra till för olika federala jobb inom rättsväsendet.
Mm. Men Gina, det här, alltså kan presidenten beordra utredningar på det här sättet öppet på sin sociala medieplattform?
Alltså rent juridiskt, det är förmodligen inte olagligt, men det är ju väldigt många som tycker att det är väldigt olämpligt. Det här är ju något som ses som tabu inom amerikansk politik. Det ska vara armlängds avstånd mellan Vita huset och justitiedepartementet. Så har det varit i modern tid. De flesta presidenter har satt en ära i att betona att justitiedepartementet är oberoende, och man har gjort en poäng av att presidenten ska inte hålla på att styra dem, utan rättvisan, juridiken, justitieministern ska stå mer fri från politiken. Men Trump ändrar ju på normer hela tiden, och det gör han här också. Under förra mandatperioden, då var han ju öppet missnöjd med sin första justitieminister, Jeff Sessions, tidigare senatorn. Han fick ju sparken från justitieministerposten för att han inte hanterade Rysslandsutredningen på det sätt som Trump ville. Trump var öppet missnöjd med honom. Och sen var det William Barr som var justitieminister under Trump. Han avgick ju på slutet därför att han sa emot Trump om det här med påståenden om valfusk. William Barr höll inte med om att det skulle ha pågått något stort valfusk, och sen avgick han. Så att Trump har ju en historia av att ha kritiserat och varit missnöjd med sina justitieministrar. Men det som händer nu med det här öppna kommandot till Pam Bondi, det får ju mycket kritik. Där Chuck Schumer till exempel, ledaren för Demokraterna i senaten, var ute och sa att det här är en väg mot diktatur att uttrycka sig på det här sättet.
Mm. Ett annat departement då, förutom justitiedepartementet, som är aktuellt i dagarna är det omdöpta numera då krigsdepartementet. Där har de nya regler, och enligt dem får journalister bara publicera uppgifter som är godkända utav departementet. Du, Roger, vad lite mer exakt är det departementet har bestämt?
Ja, det handlar alltså om de journalister som är akkrediterade till Pentagon och andra militära anläggningar. Man vill då att det ska finnas någon form av löfte som man ger att den information man sprider också ska vara godkänd. Då. Och det här har ju också lett till ett pressetiskt ramaskri, kan man väl säga. Ett sätt att försöka kontrollera den information som ges av de här specialiserade reporterna. Och det som finns då är ju ett hot om att man då skulle kunna få sina akkrediteringar indragna om man då bryter mot de här nya reglerna. Och man kan säga att det här är bara en av flera saker som journalisterna på Pentagon har blivit irriterade över. Det är också så att man flyttade en del av de stora medierna, blev av med sina skrivbord till exempel, sina fasta arbetsplatser. Det är en annan sak man varit irriterad över. Man har också fått mindre rörelsefrihet inne på Pentagon. Man blir eskorterad om man ska gå utanför de godkända områdena. Tidigare var det mer öppet. Och det finns också, nu har man tydligen också sagt att journalisterna inte får sitta i det här presskonferensrummet och jobba. Det har tidigare varit en plats man kunnat jobba på om man inte har någon sån egen arbetsplats. Så allt är liksom ett sätt att på olika sätt göra arbetsförhållandena lite sämre på Pentagon för journalisterna.
Men Gina, varför har de bestämt så här då?
Ja, två anledningar. Dels säger Pete Hegseth att han vill få stopp på läckor. Det har varit flera läckor från Pentagon de senaste månaderna, och det vill han komma åt. Och det andra är ju att han vill kontrollera vilken information som kommer ut från krigsdepartementet. Och här ser vi ju på område efter område hur Trump-administrationen stramar åt pressfriheten på olika sätt och ändrar reglerna och traditionerna så som det har sett ut i Washington när man bevakar departement, bevakar Vita huset till exempel. Nu blir det på Pentagon precis som det är på militärbaserna. Om man är på amerikanska militärbaser som akkrediterad journalist, då är det också så här stränga regler om att väldigt mycket ska kontrolleras. När jag var på Guantanamo till exempel, då var det så när man tog bilder att varje kväll fick man träffa då en person, en militär från pressavdelningen som gick igenom bilderna för att se vilka som kunde tillåtas för publicering och vilka som de säkerhetsklassade. Då fick man radera, och de satt och övervakade att man verkligen gjorde det också, kastade de här bilderna. Och när man rörde sig, när jag var runt på Guantanamo, så var det ju bara vissa områden jag som journalist fick röra mig i, och jag var tvungen att hela tiden ha mitt presslägg väldigt synligt runt halsen så att jag inte skulle kunna göra intervjuer på ett mer anonymt sätt.
Men Gina,
så att de där reglerna finns på militärbaserna och de ska också gälla på Pentagon.
Men det är väl en sak med en militärbas, men det här är ju ett departement i huvudstaden.
Precis, och det är det som gör att journalister och journalistiska organisationer reagerar kraftigt nu och säger att det här är ett ingrepp i pressfriheten. Nationella pressklubben i Washington har varit ute och sagt att det här är ett direkt angrepp på den oberoende journalistiken. På ett ställe där oberoende granskning har spelat väldigt stor roll genom historien, att granska amerikansk militär. Men om man tänker på tidigare saker som har kommit fram genom att journalister har plockat fram handlingar, gjort intervjuer, fått anonyma källor på Pentagon och kunnat avslöja saker, så har det ju inte alltid varit saker som Pentagon själva skulle ha godkänt, så att säga. Och det här kommer ju minska tillgängligheten på den sortens information.
Mm. Hur försvarar krigsministern Pete Hegseth de här ändringarna då som får all den här kritiken?
Ja, han försvarar det med att det här kommer öka trovärdigheten. Nu kommer vi ha kontroll över informationen och det kommer öka trovärdigheten. Men det kommer alltså bli nya regler som gör att alla som har akkreditering i Pentagon, medieakkreditering, den information som de får från departementet måste numera godkännas innan den kan publiceras.
Mm. Då är vi äntligen framme vid att prata om staden New York, där du är, Gina. Kostar en kopp kaffe fortfarande 250 kronor?
Alltså, ja. Men det är billigare kaffe på FN, kan jag säga. Ah. Det är tips.
Mm. För att det är ju FN-möte då som pågår just nu. Världens ledare samlas i FN-skrapan för att prata om hur vi ska få ordning på världen. Igår höll Donald Trump tal, men det var väl vad han skrev på Truth efter talet som skapade mest rubriker. Gina, Trump gjorde en usväng i Ukraina-frågan.
Det gjorde han verkligen, och det här uttalandet kom, som du sa, det kom skriftligt efter att han hade hållit sitt stora tal i FN och efter att han hade haft ett möte med Ukrainas president, med Volodymyr Zelensky. Då publicerade Trump det här inlägget på Truth Social där han skrev att det är dags för Ukraina att agera. Jag tror att Ukraina med stöd av EU kan vinna tillbaka allt sitt ursprungliga territorium, skrev Trump. Och han beskrev i den här posten, han beskrev Ryssland som ekonomiskt svagt. Ryssland är en papperstiger, det är inte någon riktig militärmakt, skrev han. Så att det är verkligen en helomvändning jämfört med hur han brukar tala om det ryska anfallskriget. Mm. Tidigare så har han ju sagt gång på gång att Ukraina behöver vara inställt på att göra eftergifter. Om det ska kunna bli fred så måste Ukraina vara beredda på det. Så att det här är ett nytt tonläge, en ny retorik från Trump, och det kan ju också ses som ett sätt att Trump markerar att Ukrainas framtid, det är framförallt Europas ansvar. Ukraina kan vinna med hjälp av EU, skrev han i den här posten.
Mm. Roger, hur bedömer du det här Ukraina-utspelet? Hur förankrat är det i hans närmaste krets, som ju har vant sig vid ett mer rysslandsvänligt språk?
Det är ju så jättesvårt att säga. Det verkar ju som att de allierade i alla fall var lite förvånade över det här uttalandet. Men vi har ju också sett redan tidigare att Trump har en historia av att göra kritiska uttalanden om Putin och Ryssland, men utan att de följs av några verkliga åtgärder i praktiken. Vi såg ju det inför till exempel toppmötet i Alaska. Då var det ju många medier som sa att relationerna mellan Ryssland och USA är sämre än på länge. Och samtidigt så stod ju Trump och applåderade när Putin kom på röda mattan. Så vi får väl se om det här är ytterligare ett sånt här uttalande som inte följs av några konkreta åtgärder från USA. Hittills verkar det ju också handla, precis som Gina sa, mycket om Europa. Alltså att Europa ska köpa amerikanska vapen till Ukraina till exempel. Och det finns ju också ett budskap från Trump om att Europa måste sluta köpa till exempel rysk olja. Men också till andra länder som köper rysk olja, att man på det här sättet stöttar Ryssland. Så finns det något mönster vi ändå kan se här, så är det ju att det är betydligt fler utspel från Trump som handlar om påtryckningar mot allierade eller andra länder än några verkliga hot mot Ryssland.
Mm. Gina, det var ju inte så länge sedan Trump och Putin möttes i Alaska. Alltså, vad har fått Trump att ändra sig nu?
Ja, han är ju uppenbart frustrerad över Putin efter det där Alaska-mötet. Och att Trump tog emot Putin och bokstavligt talat rullade ut röda mattan för honom och tog emot honom med pompa och ståt och väntade sig ju någon sorts gentjänst och har inte fått det. Det är en förnedring för Donald Trump. Och så i den kontexten kan man ju också se det här utspelet, att han markerar mot Ryssland genom att säga på det här sättet. Men det är lite svårt att förstå strategin, tycker jag, och att han kommer det här efter mötet med Zelensky, och Zelensky själv verkade helt förvånad över detta. Zelensky satt i Fox News igår kväll och fick frågor om hur han reagerade, och han sa jag blev förvånad. Han visste inte om att Trump skulle uttrycka sig på det här sättet. Och även andra europeiska ledare verkar ju rätt tagna på sängen. Macron satt på en pressbriefing ihop med Trump igår kväll och sa att jag såg ditt inlägg på Truth Social. Så att det var ju det på det sättet som världsledarna fick reda på det. Mm. Och jag tycker också en sak till i det här utspelet på Truth Social som smögs in på slutet. Det var att Trump skrev att vi ska fortsätta ge vapen till NATO. Och vad NATO sen gör, de får göra vad de vill med vapnen. Det vill säga, de kan ge dem till Ukraina. Och det var ju i sig också en ny inriktning från Trump som han inte har sagt tidigare.
Mm. Till själva talet då som Trump höll i FN, det innehöll bland annat en utskällning av själva FN. Det innehöll en sågning av klimatpolitiken och så innehöll det en utskällning av Västeuropa.
What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's climate change. Because if it goes higher or lower, whatever the hell happens, this climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out.
Gina, president Trump var missnöjd med det mesta.
Ja, det får man säga. Han skulle tala i en kvart, han talade i typ en timme. Den där lampan på podiet framför talaren, den började lysa röd efter en kvart, och den lyste röd större delen av talet. Och han använde den här tiden till att gå till konfrontation. Det var verkligen ett rasande angrepp mot FN, och han presenterade ju sin Trump-världsbild där han talade om illegal invandring som ett av världens största problem. Han spelade ner hotet från klimatförändringarna. Han anklagade FN för att vara ineffektivt och bara stå för tomma ord. Och han framhöll ju också sin egen förmåga som fredsmäklare och hävdade att han fått slut på 7 krig utan hjälp från FN. Så han kritiserade allt från FNs inriktning till FNs effektivitet till själva byggnaden. Han pratade ju också mycket om konstruktionen med usla rulltrappor och dålig teleprompter och inga riktiga marmorgolv, som han också konstaterade. Så att det var ett långt vindlande tal där han också fokuserade mycket på amerikansk inrikespolitik. Så att i delar var det ju här som en sorts kampanjtal. Men det var ett tal där han sågade FN, ifrågasatte det globala samarbetet och istället verkade lansera sig själv och USA som den sammanhållande kraften. Han sa att vi, USA, vi är inställda på vänskap, så att kom till oss om ni vill samarbeta.
Men senast han höll tal så i FN så blev han ju närmast utskrattad. Vad var det för reaktioner där bland världsledarna på golvet?
Det var påfallande tyst i salen när han talade. Det var väldigt avvaktande. En gång så hördes det hur folk drog efter andan så där kollektivt i salen, och det var när han sa det här om klimatförändringarna, att klimatförändringarna är ett påhitt. Då kunde man höra hur folk reagerade. Men annars så var det avvaktande, och folk satt och tittade ner lite i bordet när han läxade upp världsledarna och sa att era länder är på väg åt helvete, som han sa vid ett tillfälle. Han riktade sig väldigt mycket mot Europa också, mot USAs allierade, och sa att Europa har djupa, djupa problem.
Mm. Du, Roger, han var ju då också rasande på rulltrappan i FN, som ju slutade fungera när han och Melania och deras följe skulle åka upp. Vad hände med rulltrappan?
Ja, den stannade när de hade gått något steg in upp i rulltrappan, så bara blev det ett tvärstopp. Och det, som du sa, det var ju en del blev en del av talet då. Men teorin då från FN, deras internutredning, är att det var en person från Vita huset som skulle filma Donald Trump, som kom åt stoppknappen då i rulltrappan. Vi får väl se. Jag måste säga att just det som Gina var inne på, det visade sig att Donald Trump hade lagt någon form av offert på bygget i FN-skrapan någon gång. Och på tal om oförrätter som Trump aldrig glömmer, det där verkar ju vara en av dem, att han då inte fick bygga som han ville inne på FN-högkvarteret. För just delen av talet som handlar om olika material och marmorgolv, det tog ganska mycket plats i ett redan långt tal.
Mm. Och ännu mer plats tog det sen i kvällssändningarna på TV. Den här rulltrappsincidenten, den fick Fox-programledaren Jesse Waters och Vita husets talesperson Caroline Leavitt att ha följande utbyte i Fox igår kväll.
All right, Caroline, it does appear to be sabotage with the escalator and the teleprompter. What is the White House going to do about that?
Well, Jesse, that's definitely what it appears to be to me. And that's why I put out a statement earlier. Well, there was some concerning reporting over the weekend from the London Times, as you pointed out, that UN globalist staffers were basically plotting to set up the president of the United States. And first it was the escalator, then it was the teleprompter, and then Katie Pavlich from Town Hall.
Ja, vi fick gå ut här lite för att hon fortsatte så länge att prata Caroline Levy, för sen fortsatte hon med att berätta att ljudet i journalisternas hörlurar och andra hörlurar ska ha sänkts betydligt när Trump pratade mot när andra ledare pratade. Du Gina, alltså hur kommer den här rulltrappsgate att sluta?
Ja, Vita huset kommer ju inte släppa rulltrappsgate, det är helt klart, och inte heller teleprompter-gate, utan de kräver nu en formell utredning. Så att Caroline Levitt har gått ut och sagt att FN bör utreda detta, och om det visar sig att någon har gjort det här med flit, då måste de få sparken från FN. Så att de verkar inte kunna släppa det här, och Trump själv kunde ju verkligen inte släppa det under talet. Som Roger sa, han pratade mycket om byggnadens konstruktion och också väldigt mycket om teleprompten.
Mm.
Den kom igång sen efter den första minuten, så att han kunde ju sen hålla sig till manus som då var väldigt långt.
Mm. Men då vet vi ju vad Trump inte har kunnat släppa den här veckan. Men Gina, vad har du inte kunnat släppa den här veckan?
Jag har inte kunnat släppa. Det är så mycket. Det är väldigt spännande att vara i New York under FN-veckan. Det är också väldigt mycket logistik. Och det här med att man ibland blir stående i gathörn därför att avenyer stängs av. Polisen dyker upp och spärrar av därför att det är någon av de här höjdarna som ska åka i sin motor i sin bilkaravan förbi. Och detta hände i måndags kväll när jag precis skulle lämna FN-skrapan. Så kom jag ut ur byggnaden och då var det avstängt, och vi var ett par hundra personer som stod på trottoaren och inte kom förbi därför att Trump skulle åka förbi. Och en av de hundra som stod där, det var Frankrikes president Emmanuel Macron. Mm-hmm. Så att franska presidenten och hans följe på runt 10 personer, de stod intryckta i ett hörn mot ett kravallstaket och försökte prata sig fram med New York-polisen. Och det vet vi ju hur det brukar. Det går ju inte.
Det går inte.
Men, nej, Macron försökte och vädjade och sa att jag är Frankrikes president. Kan vi bara komma förbi och komma till franska konsulatet? Och den vänliga poliskonstapeln tittade uttryckslöst på honom och sa att nej, det får du inte. Och då tog Macron upp mobilen och ringde till Trump på sin hotline.
Mm.
Och ringde och sa, hej, hur är läget? Guess what? Jag står här på gathörnet och kommer inte förbi därför att de har stängt av gatan på grund av dig. Och sen hade de ett samtal, men det hjälpte inte heller, utan Macron fick vänta precis som alla vi andra, och sen blev han till slut släppt över gatan. Så att även en fransk president är tvungen att stanna för de här kravallstaketen. Och sen när Macron kom över, då fick han fortsätta gå genom stan för att det var svårt att ta bil, och blev stoppad av folk som ville ta selfies på gatan. Och en man såg jag passade på att pussa Macron på pannan när han tog en selfie.
Mm-hmm.
Only in New York.
Hoppla! Roger, alltså, vad händer i San Francisco? Är det någonting där som du inte har kunnat släppa?
Nej, jag tycker att jag sitter mest som vanligt och rapporterar om Donald Trump på mitt kontor. Så det är tillbaka i det här svindlande nyhetstempot, och just det här nyhetstempot och mängden av utspel från Donald Trump, det gör ju till exempel att det blivit ganska lite uppmärksamhet kring det faktum att Trump nu också formellt har utnämnt Antifa, alltså den antifascistiska rörelsen, till en inhemsk terrororganisation. Och som vi var inne på förra gången jag var med i podden, så är det där lite svårt att problematiskt, eftersom Antifa inte är en traditionell organisation. Så hur man ska uttolka det där är fortfarande ovisst. Men nu har i alla fall Donald Trump fattat det här beslutet, och så får vi se om vilken typ av juridiska överklaganden det kommer att leda till. Istället för att prata om Antifa och det faktum att man nu har en ny inhemsk terrororganisation som är väldigt svår att definiera, så pratar ju medierna hellre och väldigt mycket om Trumps Tylenol-utspel, alltså där han på en presskonferens sa att man inte skulle ta de här värktabletterna, Tylenol, som det finns paracetamol i, eftersom det skulle kunna finnas en koppling till autism hos barn om deras mamma tog Tylenol under graviditeten. Det här har ju då medicinsk expertis vänt sig emot med en fas och menar att det här är utan vetenskaplig grund, de här uttalandena. Men i Jimmy Kimmel till exempel, igår så klippte man ihop hur många gånger Trump sa att man inte skulle ta Tylenol i ett enda svep. Och Kimmel sa också att han hade varit med om samma resa som Tylenols vd de senaste 48 timmarna.
Mm. Det är ju mycket som är svårt att släppa, men jag har faktiskt en applåd som jag tycker är väldigt svårt att släppa. Det var då i fredags på Sveriges Radios 100-års gala i Berwaldhallen när artisteliten, popstjärnor, operastjärnor, alla möjliga stod på scenen och firade Sveriges Radio inför kungen och drottningen. Så var även Gina Lindberg på scenen förstås och höll ett brandtal skulle jag säga för den fria journalistiken. Och det var ingen av de här musikaliska superstjärnorna som nådde upp till nivåerna på de varma applåder som Gina fick för det där talet. Och det var faktiskt väldigt berörande och rörande att höra. Så att många stödjer den fria journalistiken, i alla fall de tusen som var på plats i Berwaldhallen. Hörrni, tack för att ni var med. Anna Roxvall var producent, Roger Wilson var i San Francisco, Gina Lindberg var i New York vid FN, Simon Isaksson var någonstans i Texas på väg mot Austin. Jag heter Sara Stenholm.